Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Här pratar vi om statens roll i samhället och hur det är att jobba i staten. Den 20 september lämnade regeringen budgeten för 2024 till riksdagen. Och det blev ett tydligt besked. Statsförvaltningen ska spara. Myndigheternas anslag minskar med 1%. Och konkret betyder det att myndigheterna får 1 miljard kronor mindre. Och finansministern Elisabeth Svantesson underströk dock att varken polisen eller försvaret kommer att drabbas av de här besparingskraven. Men när hon presenterade budgeten på en presskonferens då förra veckan så sa hon inte hur pengarna ska sparas in.
Det är en tuff tid. Vi måste prioritera. Och vi behöver också göra effektiviseringar nästa år i statsförvaltningen. Och jag litar på GD:ernas goda omdöme att göra det som är bäst i just de olika myndigheterna. Men jag tycker att det är rimligt, även om jag vet att det kommer att vara tufft för många, att vi också effektiviserar i statens förvaltning, inte bara i kommuner och regioner.
Och under presskonferensen kom Svantesson även med ett annat viktigt besked.
I budgetpropositionen så nämner vi ju 6 stycken myndigheter, eller 12 egentligen, som vi börjar med ska jobba under nästa år för att se hur man kan faktiskt gå ihop. Till exempel Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. Sen har vi också en utredning på gång som vi fattade beslut om förra veckan på regeringssammanträdet om att se över myndighets Sverige och se om vi kan både avveckla och slå ihop fler myndigheter framöver.
Det finns alltså ganska mycket att prata om när det gäller budgeten för statsförvaltningen. Och för att göra det så har jag bjudit in Alexander Armiento som är chefredaktör på den oberoende tidningen Publikt som ges ut av fackförbundet ST. Hej Alexander!
Hej!
Varmt välkommen. Kort då, var liksom 1 miljard kronor mindre i anslag. Blev du liksom förvånad när du hörde detta på presskonferensen?
Ja, det blev jag. Det är en ganska stor besparing. Det har gjorts några liknande osthyvlingar över myndigheternas anslag några gånger under de senaste 20 åren. Men det här är lite större och det var kanske en överraskande storlek.
Ja, men spännande. Jag har också bjudit in Göran Sundström. Du är statsvetare från Stockholms universitet som forskar på offentlig förvaltning. Hej och välkommen även till dig.
Tackar.
Regeringen vill ju att statsförvaltningen ska spara in 1% av sina kostnader. Tycker du att det liksom är hårda tag eller är det liksom bara ett rimligt krav i tuffa ekonomiska tider som alla andra också går igenom just nu?
Nej, men jag tycker att det är tuffa tag för att det här... Det är inte så att det inte har sparats på statlig förvaltning. Under många år har det sparats på statlig förvaltning just på det här sättet med det vi kallar för osthyvlar, generella besparingar. Och det har varit en ganska stor debatt om de här besparingarna och att det nu är ont om pengar i statsförvaltningen. Och att det här går ut över kärnverksamheter och att i det läget då kommer med ytterligare besparingar, det förvånade mig också.
Ja, men och det som du, jag antar att du refererar till och som finansministern inte nämnde när hon la fram budgeten var ju den här liksom lilla men ändå viktiga detaljen att man varje år måste bli mer effektiv för att man på 1990-talet införde det som man kallar för produktivitetsavdraget för att hålla nere kostnaderna i statsförvaltningen. Och för dig som lyssnar som inte känner till det här betyder då att man liksom minskar lönebudgeten varje år med 1-2%. Så att i praktiken så blir det att man ju liksom några färre i personalen på myndigheterna varje år. Och när regeringen nu vill spara 1% i budgeten så är det alltså utöver den här vanliga besparingen. Men Alexander, tror du att myndigheterna kommer att klara av det här då dubbla effektiviseringskravet?
Ja, nej, det är en speciell situation för att å ena sidan har vi den årliga produktivitetsavdraget som varje år kickar in och innebär en besparing på lönekostnaderna på ja, någonstans som du sa mellan 1-2%. Och nu har man då det som man har gjort vid några få tillfällen, den här extra osthyven. Och den ligger ju med 1% över alla myndighetens kostnader. Det ska vi också komma ihåg, det är inte 1% bara på lönekostnaderna utan det är 1% på myndighetens totala anslag som ska finansiera även hyror och IT och möbler och allt annat. Och det är en ganska rejäl extra besparing, större än någon man har gjort på de senare åren i den formen. Och det är klart att det kommer att märkas. Sen kommer det nog att märkas olika mycket och på olika sätt på olika myndigheter. Det är klart att någonstans så måste en myndighet få verksamheten att gå ihop på det ena eller andra sättet. Sen hur man gör det här, det hör vi också Elisabeth Svantesson säga på presskonferensen. Det lämnar regeringen med varm hand över till myndighetscheferna. Och det här är ju naturligtvis en fråga om att vi har en oberoende statsförvaltning, självständiga myndigheter. Och regeringen ska inte lägga sig i hur en myndighetschef använder sina pengar i någon större utsträckning. Det finns ju naturligtvis riktade styrda anslag, men i stora drag kan man säga så. Men det innebär ju också att det blir ett bekvämt sätt för Elisabeth Svantesson att säga att det här får ni lösa.
Och slippa ta ansvar för konsekvenserna,
jag
kanske?
Jag utgår ifrån att ni kan spara, och det måste ni bestämma hur ni gör, men det kan ni göra. Och därmed inte på något sätt säga att ni ska spara på det här och sen ställas till svars för det.
Vad tror du att man faktiskt kommer att spara in på då? Du nämner ju några olika liksom budgetposter här. Liksom. Löner, hyror, IT, liksom sådär. Vad tror du de facto att man kommer att spara in på?
Nej, jag tror att på många ställen så... den generella besparing man gör varje år handlar ju naturligtvis om effektiviseringar, och i någon mån så kan ju en verksamhet effektiviseras med ny teknik, med ny kunskap. Man kommer på smartare sätt att göra saker. Men produktivitetsavdraget i sig bygger ju på en tanke av att man också kan effektivisera i samma takt som privat tjänstesektor. Och bara det kan vara svårt för en statlig myndighet. När man då ska spara ännu mer, ja, då måste man ju titta på vad kan hända då. Man kan spara på lokaler, kanske sett. Många myndigheter minskar ju nu på sina lokalytor. Man kan också flytta till ställen där hyrorna är billigare. Man kan naturligtvis fundera över om man ska göra allt som man gör, men myndigheterna har ju tydliga uppdrag, så de kan inte bara sluta och dela ut bostadsbidrag till exempel. Men i grunden så kommer många myndigheter att stå inför att man ska minska på personalen, för att det är den största kostnaden. Och det kanske inte blir uppsägningar överallt. Det kan det bli på vissa ställen. Det kan bli så att man löser det med naturlig avgång, att man inte återbesätter tjänster, att man drar ner på vikariat och annat. Men jag tror att vi kommer att få se att på ganska många myndigheter så kommer man under 2024 att få se färre människor göra mer.
Vilken myndighet tänker du så här, men de här är redan så hårt pressade att de kanske kommer krackelera under det här effektiviserings- eller besparingstrycket? Kan du ge ett exempel?
Alltså, jag tror att det är ganska många som har det tufft. Om jag pekar ut en så ska inte det tolkas som att de andra har det lätt. Men ett uppenbart exempel är ju Försäkringskassan som har problem med väntetider i många av bidragssystemen och väldigt hårt pressad personal. Det tror jag finns på väldigt många andra ställen också.
Mm. Ja, men Göran, 1 miljard kronor mindre, hur tror du att det kommer påverka? Alexander är lite inne på det, men hur tror du att det kommer påverka de som jobbar i alla de här olika statliga myndigheterna? Kommer de få en sån här ökad, du vet, kaninpuls mellan 9 och 17 när de ska göra mer? Eller hur tror du att de kommer påverkas?
Ja, men det är ju en stor risk för det. Sen, man kan ju tänka sig att olika myndighetschefer löser det på olika sätt. Och det finns ändå en diskussion som inte är så uttalad, tycker jag, från regeringen, om att de ändå har iakttagit det här, att det finns administrativa överbyggnader i myndigheter idag. Många myndigheter har ju byggt upp en stor... av vad forskare kallar för managementbyråkrati. Det handlar om stora informationsavdelningar, IT-avdelningar, samordningsavdelningar, ekonomiavdelningar och så vidare, som ska sköta alla administrativa krav som ligger på myndigheter. Och där tror jag att många myndigheter kan titta i första hand. Och det är ett sätt att freda de yrkesprofessionella som jobbar mot medborgarna då. Å andra sidan finns det ganska starka krafter för att behålla den här typen av statsanställda i myndigheter. Så att det kan bli en kamp på vissa myndigheter var man ska spara. Men generellt finns ju definitivt den här risken att färre får göra samma arbete som tidigare.
Mm.
Och risken är att det här går ut över medborgarna, utöver Försäkringskassan så är Arbetsförmedlingen förstås. Och även vi universitetslärare får mindre tid till undervisning. Vi måste prioritera andra saker eller skära ner på undervisningstiden. Eller jobba digitalt istället för att möta dem i klassrummet och så. Så det finns massa risker för medborgaren.
Det finns ju också en uppenbar risk att myndigheter väljer att upphandla tjänster i större utsträckning. När det blir för dyrt att ha statsanställda med de villkor och löner som de har, så kan man ju också gå ut på marknaden och köpa tjänster. Och då kan man i många fall betala mindre än vad man skulle betala om man har anställd personal på de avtal med de villkor som statsanställda genom åren har förhandlat sig till.
Man outsourcar sin IT-avdelning till Tjeckien.
Ja, precis.
Jag har ju sett hur det har gått.
Ja, och det går ju inte alltid bra. Och det finns många skäl till att det kan vara en dålig idé, säkerhetsskäl och annat. Men det kan också bli en press på villkor genom att man flyttar över verksamhet till outsourcing och upphandlade leverantörer.
Vad säger det här beslutet som regeringen har fastat genom den här budgetpropositionen? Vad säger det om regeringens syn, tänker du, på statsförvaltningen?
Jag kan inte läsa det på annat sätt än att man är ute efter att minska staten. Man vill dra tillbaka staten. Och det är ganska tydligt också, för att om man läser budgetpropositionen, avdelningen då, eller den avsnittet om förvaltningspolitiken, så är det ju tydligt att de skriver om resultatet av resultatstyrningen, att omprövningar och besparingar har gått för långsamt. Och det finns inget stöd för det påståendet. Alltså man undrar hur den analysen ser ut. Utan det är liksom, nu ska det omprövas ännu mer. Men här ska vi ju ha resultatstyrning i staten, men den här reformen tycks inte vara en resultatstyrning. För det finns ingen resultatanalys som leder fram till att vi ska spara ännu mer eller ompröva. Det är som att vi inte har omprövat verksamhet förut eller gjort besparingar. Det är som att de har kommit på det här för första gången. Vi har massa med erfarenhet. Vi har ju omprövat statlig verksamhet sedan slutet av 80-talet. Lagt ut taxi och tåg och telefon och så vidare. Och mycket av det har varit bra. Men en del har varit problematiskt. Och man föreställer sig som statstjänsteman att man åtminstone lär någonting av alla dessa försök, men det finns liksom ingen sån analys, utan nu ska vi fortsätta ännu mer.
Ja, men för att jag funderar på, Alexander var ju inne på, du nämnde så här den här osthyvelmetoden, och jag tänker så här att jag vill fråga dig också, Göran, vad tänker du att det finns för alternativ till osthyvelmetoden? Alltså istället för att dra liksom 1% över hela brädet, hur skulle man kunna göra det här på ett annat vis, tänker du?
Den klassiska motpolen är ju tårtbiten då, och det har ju höjts röster om det nu, att nu får det liksom vara slut på de här generella besparingarna som slår väldigt blint. Och istället så måste man göra analyser av var kan man spara. Den typen av beslut ska bygga på analyser om vad som är ändamålsenlig verksamhet och om det finns saker och onödig administration. Och ett beslut från regeringen att här spar vi nu. Antingen kan man ju spara på typer av verksamhet som vi pratade om tidigare, IT-verksamhet eller informationsverksamhet. Det sitter ju en utredning nu till exempel som ska se över informationsverksamheten i staten. Så där har vi ett exempel. Eller så skär man då tårtbiten utifrån sektorer, att staten ska inte syssla med just den där verksamheten, och så skär man bort den och kastar ut den på marknaden då, eller vad man gör. Men det är ju ett... då bygger det mer på beslutsunderlag om att det här finns det saker att spara. Det kallar vi för tårtbitar istället för osthyvlar.
Ja, det finns ju några som är liksom vinnare, skulle man kunna säga, i den här budgeten. Och då tänker jag på myndigheter i den så kallade rättskedjan som ju får mer pengar nästa år. Alltså till exempel polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården. Och de får ju nästan 8 miljarder kronor mer sammanlagt. Och för mig låter det ganska mycket, men Alexander, vad tänker du? Är det här liksom en ideologisk markering från regeringens håll, eller är det så att rättskedjan, om man tänker de här myndigheterna då som ingår, faktiskt har varit underfinansierade under väldigt lång tid?
Alltså jag tror att vi har många myndigheter på många ställen som har varit underfinansierade i förhållande till de behov som medborgare och politiker ställer på statsförvaltningen. Och rättskedjan hör nog till dem. Jag menar, det har funnits en lång debatt om att man tycker att polisen inte finns där man vill ha den. Men sen finns ju också den ideologiska ställningstagandet från regeringen väldigt tydligt ovanpå detta nu, som handlar om att man ska skärpa rättsskipning och ha hårdare straff. Och det innebär ju naturligtvis att kriminalvården måste växa. Det går inte att göra på något annat sätt än att bygga fler anstalter och anställa fler människor som kan göra detta. Det är en enorm utbyggnad under loppet av några år som kriminalvården har påbörjat och står inför. Mm. Och det är klart att det fordrar pengar. Och kopplat till det så finns det ju också med hårdare straff och fler som ska in i domstolarna behov av pengar till polis och domstolar.
Göran, vad tror du? Varför tror du att regeringen satsar på just rättskedjan så här mycket i den här budgeten?
Nej, men jag håller helt med om den där analysen, och det är när man pratar om att man vill dra tillbaka staten och ompröva och satsa på eller koncentrera sig på kärnverksamheterna, så är det ofta just den gamla nattväktarstaten man ser framför sig, alltså med yttre och inre säkerhet, framförallt med polis, försvar, skattebörd och så. Det är de här hårda verksamheten. Så det ligger helt i linje med en sån idé om en liten minimal stat, att det är det man ska satsa på. Och nu har man ju argument förstås då också med ökad brottslighet och krig i vår omvärld som gör att man kan satsa hårt på det här. Så det ligger helt i linje där. Sen är det mycket pengar nominellt, det är även procentuellt. Är det ganska stora, mellan 10-15% från myndigheterna, men det är också intressant att se att de satsar ju faktiskt en del på mindre, alltså mycket mer procentuellt på en del mindre myndigheter. Så det är faktiskt inte bara de här sakerna de satsar på, men i hög grad.
Vad tänker du på då till exempel?
Bolagsverket får 54% höjning, och det är ju för att de ska, det bedrivs en förenklingspolitik på det området. Man ska förenkla för företagen att starta och sådär. Sen finns det E-hälsomyndigheten får 67% höjning. Det är mycket. Och där är ju digitalisering av sjukvården, man ska få en enhetlig system. Så det finns sådana här punktinsatser som man satsar. Men nominellt är det inte så stora pengar, för de är ganska små, de här myndigheterna. Så att men man kan göra sådana små intressanta iakttagelser ändå, tycker jag.
Ja, men spännande. Elisabeth Svantesson släppte ju en annan bomb utöver besparingskravet på 1%, nämligen att regeringen under nästa år ska slå ihop myndigheter. Till exempel så ska Statskontoret och Ekonomistyrningsverket slås samman, men även Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket. Och det är myndigheterna själva som ska komma med förslag på hur sammanslagningen ska gå till. Göran, hur överraskad blev du av det här beskedet?
Ja, jag blev mycket överraskad, ska jag säga. Ja, av det lite olika skäl. Ett skäl är att det redan sitter en utredning som den här regeringen utsåg bara för några veckor sedan, som ska se över alla myndigheter, små myndigheter, som jag nog nämnde tidigare. Och det här beslutet innebär ju att de föregriper den utredningen, som därmed inte kan utreda det här då förutsättningslöst när det gäller de här myndigheterna som utpekade. Så det var ju väldigt överraskande. Sen är jag ju överraskad över att man, några av de här sammanslagningarna i sig då, är jag överraskad över. Till exempel att Statskontoret förutsätts då gå upp i ESV, Ekonomistyrningsverket, som där finns har förts en ganska livlig diskussion under senare år om förvaltningspolitikens organisering. Där den här lösningen är helt i strid med de flesta synpunkter som finns på det området.
Vad är de främsta skälen till att det är dåligt för de som inte är insatta i den diskussionen?
Ja, det är framförallt två skäl då. Det ena är ju att man har under lång tid premierat renodling av verksamheter i staten, och framförallt då den här idén om att utvärderande, den som har en utvärderande funktion inte också ska ha en utvecklande funktion, för då utvärderar man sina egna lösningar. Och eftersom Ekonomistyrningsverket utvecklar ekonomistyrningen, så ska den nu också utvärdera sin egen utveckling. Och då finns det ju risk för inte så effektiva utvärderingar, kan man säga.
Just det.
Det är den ena. Den andra saken är ju då att Ekonomistyrningsverket, och det hör ni ju på ordet, att de har att värna ekonomistyrning. Och alla andra styrformer har de inte att värna om. Medan Statskontoret, som har ett ganska litet utvecklingsuppdrag, ändå har att utveckla utifrån alla möjliga värden. Rättssäkerhet och demokrati, och de håller på med etik och allt sånt där. Det finns en uppenbar risk då att de värdena underordnar sig ekonomivärdet här, eftersom Ekonomistyrningsverket är dubbelt så stort som Statskontoret. Så det här handlar helt enkelt om värdepluralism som riskerar att gå förlorad.
Mm. Och varför tror du att finansministern och regeringen agerar på det sättet, att man tillsätter en utredning för några veckor sedan som man ju då har liksom full kontroll över direktiven och sådär, och sen så går man ändå händelserna i förväg och beslutar om de här sammanslagningarna utan att egentligen ha något egentligt underlag för det?
Alltså, dels handlar det, som det ofta gör i politik, om handlingskraft, påvisa handlingskraft i budgetpropositionen, att man gör något. Man har lovat att minska staten, och här ser vi liksom hårda beslut som man kan vifta med då. Men sen är det ju så att vi har under senare år sett mer av den här typen av politik, alltså där beslut fattas innan de utreds. Så att det faller in i en slags delvis ny i alla fall beslutsordning som jag tror att många statstjänstemän reagerar över.
Alexander, tidningen Publik där du ju är chefredaktör har ju pratat med medarbetare på de här myndigheterna som slås samman. Hur är liksom stämningen där? Har de liksom ångest på slag här nu då på statskontoret för att de ska inordna sig i en annan logik? Eller vad hör du och dina kollegor?
Jag tror att det är lite olika hur man upplever den här situationen. En del har ju jobbat på myndigheter som kanske har varit föremål för stora organisatoriska förändringar tidigare och kan möjligen se den med lite större tillförsikt på grund av det. Det är ju också så att i detta så sägs ingenting om neddragningar på de här verksamheterna. Det som regeringen har aviserat är en ren sammanslagning, att det är det som man vill göra. Och med väl den antagandet att man ska banta bort någon slags overhead, att det ska bli effektivare därför att man inte har två generaldirektörer och två IT-enheter och så vidare. Men med det sagt så väcker ju de här sammanslagningarna ändå en stor oro bland många medarbetare. Både utifrån att man ändå ser att det finns en risk att det påverkar jobb. Men kanske ännu mer för att man är lojal med verksamheten. Och precis som Göran pratade om med Statskontoret, att man faktiskt ser en risk att de perspektiv och den expertkunskap som den egna myndigheten har går förlorad i en sammanslagning eller prioriteras ner. Och det tror jag är ganska symptomatiskt för ganska många statsanställda, att man bryr sig också väldigt mycket om kvaliteten på det man gör. Och där ser inte alla som Publik har talat med att det här är en förbättring som kommer att leda till positiva resultat.
Vilken myndighet blev du mest paff över när du såg att de här skulle slås ihop?
Jag måste nog säga att Statskontoret och Ekonomistyrningsverket var den mer överraskande. Sen tror jag att i alla de här fallen på den här listan så kan det ju kanske för den som tittar på en lista med myndighetsnamn framstå som att det finns vissa logiker. Men de brukar ofta, som så ofta när man tittar närmare på saker och ting, så förstår man att det inte är så enkelt.
Men Göran, kan det inte ändå vara så? Ni pratar ju om att det finns den här myndighetsoverheaden, stora IT-avdelningar, kommunikationsavdelningar, det finns massa dyra chefer som har höga löner. Om man ändå då slår ihop två myndigheter som har närbesläktade i alla fall verksamheter, finns det inte ändå en möjlighet där att spara massa pengar som man kan, som medborgarna vill att man ska använda till annat?
Jo. Nej, men det, alltså, absolut finns det det. Och det, jag är övertygad om att det finns möjlighet att slå ihop myndigheter som även är bra för verksamheten och inte bara för kostnadseffektiviteten. Det tror jag. Men alltså, poängen här är ju att det måste utredas. Det finns ju ofta en anledning till att det är olika myndigheter. Och då måste man väl titta på det. Och så, det är ju mest det som är överraskande, att man bestämmer sig innan man utreder. För det är ju verkligen så att det är komplicerat när man börjar rota i sakerna. Det kan se enkelt ut på ett papper att de där ligger nära varandra. Visst, låt oss slå ihop dem. Men att bara utifrån någon slags teknisk, ekonomiadministrativ synvinkel slå ihop saker, det är alldeles för smalt.
Jag kan lägga till där att man ser ju att den här typen av resonemang är präglad av en stordriftslogik där man är övertygad om att bara man samordnar och stoppar in allt i större organisatoriska enheter så blir det effektivare. Och det är inte alldeles självklart att det är så. Om det hade varit det, då skulle vi ha haft en myndighet som heter Allmänna Jättemyndigheten. Och det har vi inte. Och det tror jag inte ens att de partierna som står bakom den här budgeten tror på. Så någonstans finns ju en gräns för den stordriftslogiken. Och frågan är ju var den går, och det kan ju vara olika på olika områden.
Ja, vi får se hur de här sammanslagningarna kommer att gå till, och det blir också spännande att se vad regeringens utredning om att slå samman och avskaffa myndigheter faktiskt landar i. Och den beräknas vara färdig hösten 2024, så vad vet jag, då kanske vi möts här igen för att diskutera det i statshemligheter. Stort tack för era analyser och klokheter idag, säger jag till Göran Sundström, statsvetare från Stockholms universitet, och tack också till dig Alexander Armiento, chefredaktör för tidningen Publikt. Du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack så mycket för idag.